Du lyssnar på OBS i P1.
Sommarsemester, grönska, hav. Juni, juli, augusti har ett särskilt skimmer i kulturen. Men det är också en tid då det som ligger dolt under ytan tenderar att träda fram. En tid då saker och ting är lite annorlunda mot vanligt, men där vi riskerar att få syn på att det vanliga blivit någonting annorlunda. I denna långa essä på cirka 40 minuter reflekterar författaren och filosofen Lyra Ekström Lindbäck över sommarens dubbelhet. Hon gör det med avstamp i Sigmund Freuds analys av begreppet Das Unheimliche och med hjälp av fyra romaner skrivna av fyra kvinnor som alla skildrar sommarens oroande och omvälvande processer genom olika stadier i livet. Denna essä är skriven för att höras i ett svep, men går också utmärkt att dela upp i 4-10 minuters bitar. Kanske i kombination med ett litet läsprojekt med de berörda romanerna. Alla listas i texten under essän. Nu börjar vi.
Sommarhuset. Några sysslolösa veckor under årets kulmen. Indränkta i idyll och sentimentalitet. Tiden stannar. Det enda som hörs är humlesurr, hängmattans knakande svaj och tjuten av tärnor från viken. Man uppslukas av lättsamma fikastunder i syrenbärsån med familjen, strandpromenader och solbad. Äntligen, föreställer man sig, ska man få vila från alla problem. Men oftast smyger sig andra stämningar snart på. Titeln på François Sagots roman Bonjour Tristesse från 1954 är svåröversatt. På engelska har den fått bli Hello Sadness. Kanske borde den kallas Goddag Vemod på svenska. När Lili Wallqvists översättning utkom 1955 hette den först Ett moln på min himmel. Men idag ges den ut under originaltiteln. Franskans tristesse motsvaras dock inte av svenskans tristesse utan betyder snarare svårmod eller sorg. Romanen skildrar sommarveckornas kluvenhet genom den 17-åriga Cecile. Hennes rumlare till pappa, ensamt ansvarig för hennes fostran sedan mamman dog, har hyrt ett hus vid Rivieran till dem och hans unga älskarinna. Ytligt sett är den korta berättelsen breddfull av idyll. Nere på havsbottnen fick jag syn på en underbar, rosafärgad och blå snäcka, minns Cecil. Jag dök efter den och höll den sedan, ren och rundslipad, gömd i handen ända till lunchen. Hon bär runt på den som en amulett, en skatt som består in i berättandets presens. Jag vet inte hur det kommer sig att jag inte har tappat den, skriver hon. Jag som annars brukar tappa allting. Den ligger i min hand idag, rosa färgad och ljum. Och när jag ser på den har jag lust att gråta. Var i består Cecils sorger? Hon sträcker ut sig i en av vilstolarna på terrassen under en himmel översållad av stjärnor och lyssnar till cikadorna. Hon inleder en romans med den snälla unga mannen Cyril som hon har träffat på stranden. Hon avnjuter sin frukost, en apelsin och en kopp svart kaffe på hustrappan medan solen stryker bort lakanens avtryck från hennes hud. Men i denna visuellt så njutbara roman finns en konstant dubbelhet. Namnet Cecil kommer från latinets kaikos, som betyder blind. Jag vet inte om Sagan valt det med avsikt, men om inte är slumpen lika talande. Cecile tycker själv att hon ser allt. När pappan bjuder hennes döda mors väninna Ann till sommarhuset avkodar hon knivskarpt deras diskreta känslospel. Till hennes och den unga älskarinnans stora förtvivlan inleder pappan och Ann snart en romans. Ann är en seriös person och med henne följer seriösa saker som en förlovning med pappan och ordning i Cecils eftersatta studier. Sorglösheten som den tonåriga flickan dittills vältrats i är därmed hotad. Hon börjar konspirera tillsammans med den ratade älskarinnan för att bryta upp pappans och Anns relation. Istället för att bara glida med i livets skiftningar blir Cecile nu en manipulatör av rang. Insikten om hur påverkbara andra människors känsloliv är har dock ett pris. En kuslig själviakttagelse börjar snart ta form. För första gången i mitt liv tycktes detta jag klyva sig, konstaterar hon. Och upptäckten av en dylik dubbelhet gjorde mig ytterligt förvånad. Stolthet blandas med självförakt. Tillsammans med den sanddoftande hettan och de svalkande brisarna från havet uppstår ett nytt rum inom henne som speglar den konstlade avskildhet de lever i vid sommarhuset. Sagan, som bara var 18 när Bonjour Tristesse publicerades, har en mästerlig förmåga att blanda samman det yttre och det inre landskapet tills vackra utsikter blir till halvblinda självinsikter. Halvslummen i hettan får gradvis något inom Cecile att brista. Men hennes obehag inger mig en paradoxal lättnad under läsningen. Jag har alltid haft svårt för semestern och Sagan tycks bekräfta att ledigheten inte alls behöver innebära en frid. Snarare kan en särskild typ av obehag växa fram under sommarveckorna som påminner om Sigmund Freuds beskrivning av Das Unheimliche. På svenska översätts Das Unheimliche ofta till det kusliga, men det leder i min mening lite fel. Snarare än något skräckfilmsartat är det ohemlika eller ohemliga en upplevelse av något främmande inom det välbekanta och familjära. Det är något man har ansträngt sig för att dölja för sig själv. I Sagans roman uppstår känslan när Cecile upptäcker något omänskligt i sitt eget jag. En empatilöshet som kontrasterar mot hennes roll som vacker och sorglös flicka. Kanske är semestern i själva verket ohemlikhetens främsta högtid. När dagarna mjuknar i sömmarna och de rutinmässiga relationerna till närstående luckras upp kan bortträngda bottensediment stiga mot ytan. Att Anna är en väninna till Cecils döda mor är knappast en detalj i sammanhanget, även om det mest nämns i förbifarten. Vardagen i den stökiga våningen i Paris, dit Cecile och hennes pappa ska återvända efter sommaren, framstår som bräcklig och otillräcklig vid tanken på att den ordentliga Ann skulle kunna flytta in. Men Cecile triumferar i sina manipulationer och bryter upp deras relation. Triumfen surnar dock snabbt. När hon i slutet ställs inför den besegrade Anns förstörda ansikte begriper Cecile något obehagligt. Hon har angripit en levande, kännande människa och inte ett väsen. Ann har en gång varit barn, sedan ung flicka, sedan kvinna. Nu var hon 40 år, men hon var ensam. Det är nog inte främst samvetet som skakar Cecile. Livets gång har blivit så konkret för henne att den framstår som avig och banal genom det åldrande kvinnoansiktets tårar. Tiden har inte stått stilla under hennes semester. Tvärtom, vilket berättandes tillbakablickande ständigt påminner läsaren om, har veckorna i sommarhuset tvingat Cecile att börja betrakta livet som en godtycklig samling av förflutna episoder. Även om man kan ta dem i sina egna händer kan man inte ändra dem i efterhand. Därför blir hon illa berörd av den vackra snäckan hon en gång fiskade upp från havsbottnen. vars släthet fortfarande känns likadan mot fingertopparna. Så kan tonårstidens första antydan om semesterns ohemlighet se ut.
En första antydan om ohemlighet alltså. Och Lyra Ekström Lindbäck gräver nu vidare i det bekanta och obekanta. Hur de två kan sammanstråla och leda till ibland omvälvande förändringar. Till sin hjälp tar hon författaren och konstnären Cora Sandels Alberte-serie. En trilogi med självbiografiskt präglade utvecklingsromaner som tas från Norge till Paris och Bretagne.
Porque você foi fraco assim tão desalmado.
Vari består det välbekanta och det främmande? Är det bara en vanefråga? Eller finns det ett annat slags djup inom oss som säger, på den här platsen, med de här människorna, hör jag hemma? I ordet smultronställe bor en sådan längtan efter en liten glänta på jorden där man rent godtyckligt känner sig hemma. Ett hörn av världen som är ens eget. Ett hem utanför hemmet. Där det finns humlesurr, stilla fläktar genom lövverket, smultron som man kan nå utan att ändra ställning. Någon som kommer och säger till kanske att klockan är mycket, ropar hemmen till en måltid i det fria, under träd, som Cora Sandel skriver. Som hennes berättare Alberte letar vi efter känslan som gör oss på vippen att ropa att här var den plats där de skulle stanna, det ögonblick i tiden de skulle gripa. I hela sitt liv har Alberte letat förgäves efter den känslan. Som tonåring vantrivs hon i det småborgerliga hemmet i Nordnorge. Och senare, som ung kvinna, skapar hon en flyktig bohemtillvaro för sig i Paris. Men kanske består frihetskänslan hon upplever där bara i att ha sluppit ifrån pressen på att hitta sin plats. En frihet från, snarare än till, ett hem. För när Alberte får barn blir bristen tydlig. Hon har inte fast mark under fötterna. Hon måste skaffa det, för hennes lilla son behöver det. Om man inte kan ge sina barn ett drömhem vill man åtminstone kunna ta dem till smultronställen på somrarna. Man vill ge dem grönska, stränder och vilda lekar i det fria, se fräknarna breda ut sig på stadsbleka kinder och benen fyllas av skrubbsår. Albertes son är klen och försvagad sedan de fattiga och frusna krigsåren i Paris. Om kvällen lägger hon örat mot hans bröstkorg och hör det lilla hjärtat banka alldeles för fort. Relationen till hans far, skulptören Sivert, är ansträngd, på väg att bli bitter. Men nu ska de på sommarferie under några veckor tillsammans med några goda vänner i ett litet hus vid Bretagnekusten. Redan på tåget ut hör Albert ett sus från för länge sedan. Det fyllde luften och var överallt, låg bakom och omkring alla andra ljud. Hon kunde inte göra klart för sig vad det var. Men så stannade hon på rälsen en stund och med ens var luften alldeles fylld av brus, en väldig monoton sång på två toner. Den steg och sjönk, kom och gick som en andning utifrån rymden någonstans, förde henne många år bakåt i tiden. Slutcitat. Det är havet. Atlanten den här gången, och inte ishavet som hon vuxit upp vid. Men ändå. En livgivande fukt som får dragen att mjukna, som om en stramande mask föll av dem. Vad släpper man fram när man kommer fram, kommer hem? Och varför kan det göra så ont att äntligen lyckas känna det? Alberta har ju kommit fram till ett smultronställe. Äntligen står hon i en slänt full av klöver och groblad som kittlar de nakna fotsulorna. Vännen bredvid gnolar en melodi som drar upp något obestämt ur minnet. Sandel skriver: en glimt av något som ligger så långt bakom att det är som en annan människas tillvaro. Något man har hört om eller läst. En snabb liten tankekedja. Jag måste ha gått fel. När gick jag fel? Var gick jag fel? Jag har kommit till galen plats. Att komma hem och att inse att man är vilse kan vara samma sak. 1919, strax före sommarferien som skildras i sista delen av Sandels trilogi, skrevs Sigmund Freuds essä om det kusliga, Das Unheimliche. Genom etymologin understryker Freud hur det ohemlika alltid ligger på lur inuti det hemlika. Heimlich är alltså ett ord som utvecklar sin betydelse mot ambivalens, tills det slutligen sammanfaller med sin motsats, unheimlich. Det ohemlika eller ohemliga är något som vi har hållit hemligt för oss själva, som tränger fram som om det vore främmande. Att hitta sitt smultronställe, ett hem utanför hemmet, är alltså att skapa en perfekt spelplats för det man har förträngt. Ingenting särskilt behöver hända under sommarveckorna. Men det är en bedräglig illusion att vardagen kan sättas på paus. Eller kanske snarare att en sådan paus inte skulle få några konsekvenser. I den somriga rofylldheten kan blandade känslor breda ut sig. Tillvarons garnnystan vidgas och pustar av såväl tomhet som liv och verklighet kan slippa igenom. I Sverige registreras idag de flesta skilsmässor i oktober. Kanske är det först då som efterverkningarna från sommarveckorna har hunnit spelas ut. September är den näst vanligaste skilsmässomånaden. Många står väl liksom Alberte med bara fötter på en gräsmatta i juli och känner en havsbris och tänker: ja, nej, hur hamnade jag egentligen här? En natt smyger hon ut ur huset med sin vän Liesel. De sätter sig i slänten tillsammans, hopkrupna på en regnrock. För en gångs skull lyckas de verkligen prata, dela sin förtvivlan och sin ensamhet. När Alberte blickar tillbaka mot huset ser det annorlunda ut. Overkligt och som svagt självlysande i skenet från den sneda månskäran. Där inne sover hennes familj och deras vänner. Vilka är de allihop? Finns de egentligen? Är de mer levande än dockan Mimi som blundar så snart man lägger henne? Ute i Bretagne-nattens havsbrusande månljusluft finns det plats för ett främlingskap som Alberte annars försöker tränga undan. Kusliga som dockor blir hennes närmaste medmänniskor. Det är som om man satt och såg tillbaka på en tillvaro man lämnat, tänker hon. En dörr som stängts för alltid. Är det kanske i själva verket där och då den stängs? Det kommer att dröja år och hundratals sidor innan hon till sist lämnar Sivert. Men redan på tåget in till staden känner hon hur den vanliga avdomnade maktlösheten har ändrat karaktär. Bohemsällskapet förbereder sig på att stiga av, säger farväl till sin tillfälligt utvidgade semesterfamilj, medan Paris välbekanta hustak och kupoler tornar upp sig utanför fönstret. Längst inne i sinnet har Alberte en känsla av att ingenting av det som händer är riktigt verkligt. Av att allt som samtliga säger och gör egentligen inte förhåller sig så. Fast mark under fötterna kan se ut på olika sätt. Det kan bestå i att våga släppa fram sitt eget främlingskap inför sitt liv, sin partner, till och med inför sina barn. Att hitta sitt smultronställe kan innebära mer än bara en stunds lugn och ro. I hemmet utanför hemmet kan skälvningar mellan det välbekanta och det fördolda uppstå. Ibland genom något så enkelt och rent som en havsbris. Thank you.
Och med den franska havsbrisen glider vi vidare hela vägen till New Mexico i USA, eller åtminstone till den engelska kusten. För på dessa platser utspelar sig två versioner av samma berättelse, samma möte. Men vi förflyttar oss inte bara genom fiktionen och geografin, utan även högre upp i åldern och till erfarenheten av ett andra äktenskap. Något främmande och bekant som sammanstrålar under sommarens sol, där lager på lager av berättelser inte kan dölja den obönhörliga verkligheten.
I hundratals år har rika mecenater erbjudit gästhem åt olika konstutövare, särskilt under sommarveckorna. En av dem är den excentriska amerikanska salongsvärdinnan Mabel Dodge Lewin. 1917 flyttade hon till Taos i New Mexico, där hon så småningom kom att ingå sitt fjärde äktenskap med en man ur ursprungsbefolkningen och grunda en konstnärskoloni. Lewin skrev själv, men enbart memoarer. Hon var fascinerad av romanförfattares förmåga att förhöja livsnärvaron genom fantasin. När han skriver, sa hon om D.H. Lawrence, är erfarenheten mer verklig för honom än när den ägde rum. Lewin skickar brev efter brev till den engelska författaren för att uppmana honom om att komma till hennes enorma palatsliknande bostad i Taos. Genom hans blick föreställer hon sig att den latenta magin i omgivningarna ska göras rättvisa. Och när han kommer frigörs hon äntligen från den hemska känslan av futtighet. Hon blir arg eller sårad eller förbluffad av hans oberäkneligt föränderliga sätt, men aldrig uttråkad eller deprimerad. Men konstens omvandling av verkligheten stannar inte där. Hennes memoar över deras möte, Lorenzo in Taos från 1932, har idag fått ett extra lager av fiktion. Rachel Cusks roman Andra stället från 2021 är intimt baserad på Lewins återgivning av sina brev, samtal och upplevelser med Lawrence. I denna fantasi om en historisk människas förverkligade fantasi om att en författare ska förhöja hennes livsnärvaro med sin livliga fantasi finns, paradoxalt nog, en hel del längtan efter autenticitet. Cusks berättarjag M, som i Mabel, är bosatt i ett annat märkligt landskap. Tillsammans med sin andra make har hon slagit sig ner i ett isolerat träskmarksområde längs den engelska kusten. Det är kargt, blött och melankoliskt. Hon längtar efter konstnären Els ögon på det. El, som i Lawrence. Vårt landskap, skriver hon till honom i ett brev, är som en gåta som folk dras till, men i slutändan helt missuppfattat. Det är fullt av ödslighet och tröst och mystik, och det har ännu inte avslöjat sin hemlighet för någon. Vad är det för hemlighet som ska avlockas landskapet? Och varför just genom konsten? Freuds begrepp om das Unheimliche syftar på känslan när något som borde ha förblivit dolt uppenbaras. Enligt Freud är det ohemlika mycket rikhaltigare i konsten än i verkligheten, eftersom konsten är undantagen realitetsprövningen. Önsketänkande och vidskeplighet kan alltså breda ut sig utan att behöva motsägas. Vi vet ju att vi läser en saga. Den här oroväckande effekten kan förstärkas om författaren leker med verklighetspremisserna så att vi inte riktigt vet vad vi ska tro. Freud ger exempel från den tyska romantiska författaren E.T.A. Hoffmann som till en början inte låter oss veta om man tänker föra in oss i den reella världen eller en av honom fritt vald fantasivärld. Cusk gör samma sak i Andra stället. Romanen inleds med att M påstår sig ha mött själva sig djävulen på ett tåg. Det demoniska återkommer sedan i beskrivningen av Els blick, som M hoppas på så mycket från. Mycket riktigt får hon tillgång till ett annat perspektiv i hans sällskap, men det beskrivs som en fruktansvärd objektivitet. Att se saker som de egentligen är skapar ett främlingskap i hennes kärleksfulla vardagsliv med maken Tony och den vuxna dottern Justine. Kask beskriver det som en sorts illojalitetskänslor. Till och med där, mitt bland det jag älskade mest, hade han förmågan att få mig att tvivla och blottlägga det i mig själv som annars var dolt. Det ohemlika blir en ögonblicklig uppenbarelse om ett hemligt, kanske till och med hotfullt, hem. Mabel Dodge Lewin skriver att hon kände sig som Dearest Lawrence syster. Redan från den första stunden när de möts känner hon en fulländad kontakt som dock förblir outgrundlig. Det låter nästan infantilt, som när spädbarnet föds in i en värld av bottenlösa och givna relationer. Konstnärens närvaro chockar henne tillbaka in i en varseblivning som varken kan sortera eller konstruera. För Kasks M är det den sköra känslan av mening och sammanhang i vardagen som står på spel. I mötet med L börjar hon frukta att allt hon har byggt upp ska rasa ihop som det gjorde efter hennes första skilsmässa. Nu är hon plågsamt medveten om vad en sådan förstörelse kan kosta. Men suget efter konstnärsgästens magiska närvaro släpper inte taget. M får till sist vad Mabel Dodge Lewin förgäves suktad efter. Ett oblandat skönt sommarögonblick. En kväll går M och hennes dotter Justine ner för att bada i månljuset. De har glömt badkläderna och ljuvheten får en anstrykning av tabu när de bestämmer sig för att bada nakna. Träffsäkert beskriver Kask den särskilda kroppsliga obekvämhet som växer fram mellan vuxna barn och föräldrar, som är så underlig med tanke på relationens ursprungliga kötslighet. De lovar varandra att inte titta och simmar sedan stillsamt genom vattnet som i månskenet såg ogenomskinligt och ljust ut, som mjölk, medan marelden glittrar över deras armar. I nästa stund upptäcker de att någon iakttar dem. Det är L såklart, som skyndar iväg över stigen för att måla vad han har sett. Efter hans död finner M en abstrakt tavla där hon och Justine bara blivit till suddiga ljusfläckar i mörkret. Nakenheten är fångad och oskadliggjord på samma gång. Något som borde ha förblivit fördolt har framträtt, men bara nästan. Kasks roman lämnar Lewins verklighet för att istället döda sin konstnär och låta hans verk fullborda berättarens sommarvärld. Det är vackert, men det klingar lite falskt. I den riktiga historien tvingades Lewin leva vidare med insikten om att det inte finns ett enda stabilt element i universum, vare sig inom eller utanför min egen hjärna. Lawrences semestervistelse tog slut, men ohemligheten som hans närvaro hade öppnat för fortsatte att mala inom henne. Frågan är om det är Mabel eller M som har hittat hem i verkligheten.
Verkligheten, ja. I den mån den alls existerar, är vår relation till den då godtycklig eller i grunden laddad med mening? Människan, skriver Albert Camus, känner sig hemma i en värld som hon kan förklara, om också på svaga grunder. Däremot blir hon en främling i tillvaron om den plötsligt berövas alla illusioner eller hållpunkter. Det är ord som går rakt in i den sista delen av Lyra Ekström Lindbäcks långessä, där vi får möta Mrs. Ramsey i Virginia Woolfs roman från 1927 Mot fyren.
Solen flödar in i huset. Den lyser klart på kricketträn, flanellbyxor, stråhattar, bläckhorn, färgkoppar, skalbaggar och kranier av småfåglar. Och kommer de långa, fransiga tångrankorna som sitter fastspikade på väggen att utdunsta en doft av salt och sjögräs. Samma doft som finns i handdukarna, fulla av sand efter all badning. Idyllen framstår som ett orubbligt faktum i inledningen av Virginia Woolfs roman Mot fyren. Men vartenda breddfullt ögonblick präglas samtidigt av en hotande frånvaro, en kommande tomhet. I centrum av sommartillvaron på den skotska ön Skye finns Mrs. Ramsay, åttabarnsmor och familjens givna mittpunkt, värdinna för en handfull medbjudna gäster. Hon är den sortens åldrande kvinna som säger nu ska vi ha det trevligt och menar det. När yngste sonen frågar om de kan segla ut i fyren imorgon muttrar fadern, den kyliga filosofen, att det troligen inte blir vackert väder. Jo, insisterar Mrs. Ramsay, det blir säkert vackert väder. Mrs. Ramsay genomskådar inte. Hon insisterar inte på alltings komplexitet. Men hon är mycket väl medveten om trivsens avigsida. Inunder den gemytliga samvaron finns ett spöklikt fluidum. En kväll när hon serverar soppan känner hon sig för en stund som om hon står utanför strömvirven. Eller att en skugga hade fallit och frånvaron av färg kom henne att se tingen i deras rätta dagar. Rummet saknar plötsligt skärm. Alla människor tycks avskurna från sina bordsgrannar. Det finns en underliggande ångest som Heidegger efter Freud kallar unheimlich. För Heidegger är det ohemlika den föremålslösa uppenbarelsen av att den mänskliga tillvaron är godtycklig i relation till världen. Det ohemlika är ett främlingskap, en oförmåga att känna sig hemma i livet som ytterst påminner oss om att vi alla ska dö. Mrs. Ramsay, som är baserad på Wolfs egen mamma, har tagit på sig att avvärja denna ångest från alla i sin omgivning. Hon är, kan man säga, det hemlikas arbeterska. Så fort hon försvinner iväg råkar de andra i ett slags upplösning. Utan någon fientlighet begrundar hon männens sterilitet i detta avseende. De klarar inte av att få den mellanmänskliga samvaron att pulsera naturligt igen. Och hela mödan att smälta samman allting och få det att flyta, mödan att skapa, vilade på henne. Att just sommarveckorna har valts för att rama in Mrs. Ramsays förmågor är ingen slump. Ingenting annat, vare sig skola eller jobb, håller ju samman tillvaron då. Varje dag är en blank sida av förstörelser. Det händer inte särskilt mycket annat i romanen. Man frestas att, som författaren Margaret Atwood gjorde när hon läste den som 19-åring, utbrista vad handlar den ens om? Några sommargäster överväger att segla ut till fyren, men vädret blir för dåligt och resan får skjutas upp. Men Atwood plockar upp romanen igen mer än 4 decennier senare, när hon är över 60. Vid 19 hade jag aldrig känt någon som hade dött, tänker hon då. Jag begrep ingenting om den sortens förlust, om sundersmulningen av de levda livens fysiska texturer. För tiden går. 2 somrar skildras emot fyran, före och efter första världskriget. Emellan dem finns ett eget kapitel som bara handlar om husets förfall. Vinddragen nafsar i tapeter, träet mörknar och spricker. Inom parentes får vi veta att Mrs. Ramsay har dött plötsligt en natt, att äldsta sonen har fallit på slagfältet och äldsta dottern dukat under i barnsäng. Så dyker 2 gamla kvinnor från byn plötsligt upp med skurhinkar. De har fått i uppdrag att ställa i ordning huset inför sommaren igen familjen med gäster är på väg tillbaka. Så meningslöst det var, så kaotiskt, tänker konstnären Lily som var gäst hos Ramses både då och nu. Mrs. Ramsey är död, Andrew stupad, Prue död hon också. Hur ofta hon upprepade det väckte det ingen känsla hos henne. Lily stirrar ut genom fönstret och reflekterar stumt. Och vi samlas alla i ett hus som det här, en morgon som denna. Som semesterläsning är mot fyren lika underbar som oroväckande. Mrs. Ramseys livsverk och bortgång både belyser och förkastar frågan om det egentligen finns någon mening med tillvaron. Hon har ingen särskild bildning och inte ens någon allmänt fängslande karisma. Hon är borgerlig, tänker en av gästerna. Dominant och fåfäng, tänker en annan. Hennes förmåga att skapa en känsla av sammanhang består inte i någon intellektuell insikt. För att understryka detta ställs den gång på gång mot hennes mans, filosofiprofessorns, arbete. Men kanske är den en viktigare begåvning. Genomskådandets sanning är inte den enda. Som författaren och filosofen Iris Murdoch skriver bör en författare snarare likna den buddhistiska läromästare som sa att han som ung trodde att berg var berg och floder var floder. Men efter många års studier avgjorde att berg inte var berg och floder inte var floder. Och till slut, när han var gammal och vis, kom till insikt om att berg är berg och floder är floder. Emot det ohemlikas skrämmande godtycke har Mrs. Ramsey vävt en kokong av trivsel och gemenskap. Där i faller solskenet över frukostens kaffekoppar. Filtar läggs ut på gräsmattan. Man går på en tur till stranden. Så blir sommaren till sommar igen. Och när hon reflekterar över den döda kvinnan är det som om Lily får ett bättre grepp om penseln i sin hand. Man måste, tänkte hon, medan hon betänksamt doppade penselspetsen, vara öppen för den vardagliga verkligheten. Man måste helt enkelt känna att detta är en stol. Detta är ett bord. Och ändå, det är ett under. Det är extas. Trots tidens obönhörliga gång och dödens slutliga upplösning har Mrs. Ramsey varje dag insisterat på sommarens idyll. Hon har vågat tro på att det finns en poäng med alla dessa flyktiga ögonblick av skönhet och trivsel. Kanske borde vi, liksom hon, ändå värna om våra naiva drömmar om sommaren. Livsnärvaron Mrs. Ramsey har skapat dröjer sig ju kvar, också efter hennes död. Att säga, vilken trevlig dag vi ska ha, det blir säkert vackert väder, behöver inte vara korkat och ytligt. Inunder trivseln lurar visserligen det ohemlika, men sommarhuset kan ändå vara sommarhuset.
Det sa författaren, filosofen och kritikern Lyra Ekström Lindbäck som gjort denna långessä. För mer långlyssning sök på nätet efter OBS långessäer och följ OBS i appen Sveriges Radio Play. Producent var jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2023.